Podplay.
Hallå, lille lördags största gift vid första ögonkastet fans. Vet ni vem jag ska ringa upp nu? Vet du vem jag ska ringa upp nu, Ann Söderlund?
Det är just nu som vi ska ringa upp Sofia.
Tacko Sofia, som hon själv skrev i sms till mig.
Ja, jag tycker det är så underbart att så här, någon har omfamnat av att vara hela Sveriges lilla svennebanantaco.
Älskar det.
Tacko, taco.
Vi hör vad hon har att säga om det här själv.
Ja.
Jag vill matchas med någon som får mig att känna mig trygg. Det är viktigt att min nästa relation är lätt. Att det känns enkelt. Jag vill bygga ett enkelt liv.
Hej, det är Sofia.
Hej Sofia, det är Anita.
Och Ann.
Hej, hej, hej.
Hej, hej, hej. Hur läget?
Hej, hej, vad kul.
Ha? Väldigt kul. Jag måste bara fråga det första jag gör, eftersom jag tyvärr inte har någon förälder i livet. Vad sa dina föräldrar när du sa att du skulle göra det här? Blev de chockade?
Jag tror inte de trodde på mig först. För jag sa det... Hur var det där?
Ja.
Jag sa till dem att jag hade sökt... Till pappa sa jag nog, innan jag ens hade kommit med, så sa jag att jag ska gifta mig i tv. Och han bara skrattade och bara, ja, kul. Men sen så när de började märka att jag faktiskt menade allvar och att jag kom med, så tyckte de att det var jättekul. De har faktiskt inte alls varit motståndare till det här.
Nej. Jag tänkte på själva bröllopsdagen. Jag tänkte att det kan vara en liten awkward situation för många. Dina föräldrar, jag vet inte om de är 50-talister, men... Ja, vad jobbar dina föräldrar med? Jag tänker att du är väldigt så här, välutbildad i känslor. Jag bara, RFSU och lärare typ.
Ja, nej, mina föräldrar är inte lärare. Det är många som har trott att min mamma jobbar som lärare. Men hon jobbar på bank. Och pappa, han jobbar... med datorer, jag vet inte riktigt.
som alla föräldrar som jobbar med datorer gör. Barnen vet aldrig vad de sysslar med. Jobbar på kontor, sa man också förr i tiden.
Ja, men... exakt. Han sitter på kontor, men han har sitt kontor hemma.
Ja, precis. Men du hade hört Lille Lördags analyser, har jag förstått.
Ja, det har jag faktiskt. Jag lyssnade igenom dem för några veckor sedan. Så lyssnade jag på alla giftanalyser och de avsnitt då när ni har pratat om det.
Just det, och vad känner du då? När du hör dig bli berättad om eller pratad om utan att du själv får vara involverad?
Ja, så här, jag tycker att ni är väldigt härliga, men om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att ni har fel i ganska mycket av era analyser.
Ja, men ge oss på nöten då, säg! Ja.
Midsommarbråket såklart.
Ja.
Det uppfattade jag att ni drog lite paralleller till typ tonårsfester och sådär.
Nej, men vi pratade nog vi sa nog ganska mycket att det är ett klassiskt fyllebråk. Alltså nykär fyllebråk.
Ja, för mig, anledningen till att det blev starka känslor för mig med det här midsommargrejen, det var för att jag har suttit i den situationen förut, inte just om Björn Rosenström, men att man har känt sig nedvärderad som kvinna i ett sånt sammanhang. Och då tidigare så har jag kanske bara skrattat bort det och tyckt att, att det inte är värt att ta diskussionen. Men nu så hade jag två kameror i ansiktet och jag ska bli lärare och vill ändå på något sätt poängtera min poäng. Jag kan inte sitta och skratta med i de texterna när jag vet att hela svenska folket kommer kunna se det.
Nej.
Och det var det som var grunden till att det blev så starkt för mig.
Men hade du agerat annorlunda utan kameror?
Innan det hade jag nog gjort det. Men idag så vet jag hur... Det har jag ju lärt mig ur det här, att det är så extremt viktigt att stå upp för vad man tycker. Så att nu kommer jag ta alla såna fighter. Och så här, rent konkret. En gång så hade jag den här diskussionen med ett killgäng som hade hängt ut en tjej i en Facebookgrupp som jag kände. Och då var det en tjej där som blev extremt sårad. Och då såg jag hur hårt det tog på henne. Och utifrån hur hon... Jag kände väldigt mycket med henne då. Och då, det var det som kom tillbaka till mig under det här.
Jag förstår.
Att det faktiskt kan såra. Och jag tycker att det är jätteviktigt att stå upp för sånt här. Och sen så är det också en del i känslan där och då var ju att jag inte kan förstå hur det här inte är en självklarhet för Anton i det här fallet. Men för människor generellt.
Men jag tänker också, i serien så framstår det som att ni är tre väldigt så här starka kvinnor med ganska tydliga identiteter som ni kanske inte alla haft från början, men som ni liksom har jobbat för. Och killarna i det här fallet, jag tycker Anton har varit, det har varit liksom väldigt, vad ska jag säga, jag tycker han har varit väldigt modern, att han har liksom erkänt det här, att han kanske inte har så himla stark då så kallad manlig identitet hela tiden. Kände du lite när du vaknade dagen efter, så här, gud, håller jag på att liksom riskera allt för att make a feministiskt statement typ? Fick du lite ångest över det?
Nej, det fick jag inte. Nej. Jag kände att det här är avgörande för om det ska funka mellan oss.
Okej.
Okay. Förstår han det här? Då kan vi fortsätta bygga vidare på den här relationen. Förstår han det inte, då kan jag gå härifrån imorgon.
Ja, det var så pass starkt. Wow.
Ja, helt ärligt, ja.
Men vad har du för tidigare erfarenhet av relationer som har fått dig till att söka till serien?
Nej, men så här, jag har haft någon längre relation. Sen så har jag Tinder-dejtat en del och sådär efter den. Men jag kände så här att jag är 25, vilket många har ju reagerat på att jag är ung för att gå och gifta mig. Men jag kände att ska jag ha en relation så ska den ju vara seriös. Jag vill ju bygga på någonting seriöst. Och då kan jag lika gärna börja med att gifta mig och testa det här formatet. För jag har alltid varit fascinerad av det här, just gift i första ögonkastet, och att experter i det här fallet, men att folk som känner mig, som lär känna mig, hittar en match, vad de tycker utifrån, som skulle vara bra för mig.
Jag tänker att många skulle vilja vara med i serien just för att få den här expertjuryn eller expert psykologtrion liksom, som kan beröra de här olika områden där alltid alla relationer sätter igång och kärvar liksom. Men om man nu ska bara släppa serien och prata lite om Anton, vad är liksom det bästa / det sämsta med Anton?
Oj. Det finns väldigt mycket som är bra med honom. Han är ju den snällaste och ödmjukaste människan jag har träffat i hela mitt liv. Han är smart och rolig. Vi har jätteroligt tillsammans. Vi förstår varandra liksom. Det sämsta, han tycker inte det, men han är ju lite pedant.
Lite
så har han ju lyckats komma över det till viss del nu när han har tvingats leva med mig.
Alltså, jag skrattade så mycket åt det, för du vet, jag lever ju med en snubbe som är en sinnessjuk pedant. Det ser ut som liksom Patrick Batemans eller garderob liksom. Ja, men och det, jag skrattade så mycket, för jag kände så mycket igen mig i den där situationen. Men du, hur går det med det där som Anton omskrev i ett nära samtal som att lära sig att cykla? Går det bättre?
enhjuling där. jo, men det går bättre. Det man får komma ihåg är att det där samtalet hade vi när vi hade känt varandra i 3 veckor.
Oh my god, jag fattar.
Och det är klart att det är olika lätt för olika människor att prata om sex med nya människor. Jag kanske hade lite lättare än vad han hade för det då. Nu har vi känt varandra i drygt 10 månader. Och det gör ju i sig att det blir väldigt mycket lättare att prata.
Precis.
Prata och prata.
Prata och prata.
Prata och prata.
Nej, men du är väldigt mogen att du så tidigt tog upp det där. Är det viktigt för dig att ha bra sex?
Ja, men det är klart. Men jag tror att det blandades ihop ganska mycket där i programmet också. För där handlade det mycket om att prata om allt möjligt. Och en del av det var ju då prata om sex. Men Anton hade ju svårt att prata om känslor generellt till en början. Vilket jag också tycker man ser en utveckling i programmet.
Ja, men absolut.
Så var ja, ju... ja. Jag älskar Anton.
Ja. Ja, alltså, jag tyckte det var så fint när han satt hos psykologen där på slutet och verkligen öppnade upp om det. Alltså, det krävs otroligt mod att göra det liksom på... Vad ska man säga, för hela svenska folkets television.
Ja, precis.
Ja, men det är helt fantastiskt.
Ja, han är ju en superkille. Och jag vet att du är lite, liksom, lite sur på att vara hela Sveriges officiella Svenne Banan. Men liksom, är det så jävla dumt, vill jag på säga.
Bananrottningen! Vem, det kanske, någon måste ju vara det också.
Ja.
Tack och bananen.
Nej, jag tycker att det egentligen är det fint.
Men är du tråkig på pappret? För jag tycker ni är väldigt glada och fnittriga hit och dit. Men är ni präktiga? Är ni lillgamla kanske?
Jag vet inte. Jag vet inte.
Nej.
Jag tycker inte att ni är... Alltså, jag tror att det började ju mycket med det här att vi var tråkiga. Egentligen var det en jätteliten grej. Det var någon bloggare som skrev att de tyckte att vi var det. Och så var det många som hängde på det där.
Om du skulle söka igen, inklusive den här erfarenheten. Förstår du hur jag menar? Alltså, det är en väldigt hypotetisk fråga. Skulle du göra det då?
Det enkla svaret är ju ja. För att det blev så fantastiskt bra som det blev för mig. Och jag hade en väldigt enkel resa genom både inspelningarna och efter och nu under sändningsperioden. Men jag ser ju också hur fruktansvärt jobbigt det har blivit för andra deltagare. Susanna till exempel.
Ja. Men vad tror du är som skiljer då? Ja. Liksom, alltså, jag tänker att det hänger så otroligt mycket på vad man levererar i de här förintervjuerna. Hur sann man är med sig själv och kanske hur färdig man är och med vad man vill. Liksom. Och det är ju... Och vad man har för idé om sig själv. Och det, jag bara så här, för jag kan ju ändå se varför era resor blev så otroligt olika, objektivt liksom.
Ja, alltså det är så komplext det där. För att absolut, att ge en sann bild av sig själv. Men också de frågor som experterna ställer går ju att vrida och vända på en massa sätt. Om de till exempel frågar hur viktigt är politik för dig? Och för Susanna så är inte feminism politik, utan det är en basal värdering. Liksom.
Mm.
Och då kan det ju bli väldigt felbrängt det där. Och att det är svårt för experter. Det är svårt att få en helhetsbild av en människa.
Ja, såklart.
Jag vet inte, vi som har jobbat med tv-tag vet ju också att när man ska göra en sån här casting så är det ju bingo. Man firar ju typ en vecka när personlighetstyper blir så här tydliga och utstuderade, om man säger så. Det är väldigt spännande, det är alltid så, även om det är bara att ta vilken tv-serie som helst nu. Sen tidernas begynnelse, Dynasty. Det är alltid någon som är så här snäll, någon lite jobbig, någon är bitchig. Alltså det är så rollerna sätts. Så att det är ganska otacksamt om man inte ser det själv. Man blir lite, inom parentes, citationstecken, lurad, såklart,
på TV. Det hade ju inte gått att haft liksom, tre stycken Anton och Sofia. Liksom, där.
Nej.
Det hade inte blivit någon form av
underhållning. Nej, så är det ju. Det förstår ju jag också. Det är egentligen det enda jag skulle kunna klaga på produktionen. För de har varit helt fantastiska med oss. Men att de lovar ju nästan att det är en dokumentärfilmning. Och att det kommer klippas dokumentärt.
Mm. Men det är det inte riktigt.
Det är det till viss del. Men det går ju alltid att vrida och vända på verkligheten. Och vems verklighet är det som visas?
Precis. Men är det mycket, vi har faktiskt en lyssnarfråga på ämnet. Är det svårt att ha ett inspelningsteam med sig?
Ja och nej. Det är klart att det blir en väldigt speciell grej. Vi hade med även det där hade vi sån tur att vi fick en tjej som heter Martina som filmade oss, och vi klickade med henne nästan lika bra som vi klickade med varandra där i början. Det var liksom som att ha med sig en kompis hela tiden.
Ja, och det är ju jätteviktigt ur ett tv-perspektiv att man är trygg med sitt team. Wahlgrens värld skulle ju inte vara Wahlgrens värld ifall de inte var så bekväma med folket de jobbar med. Så är det ju bara.
Nej, exakt.
Nej, men jag måste ändå fråga, för att jag tycker att det var en ganska stor nyansskillnad på den här säsongen och tidigare säsongen. Här var det lite som SVT hade bestämt för, nu ska det bli lite party. Ja, men det serverades ganska mycket alkohol. De satt i situationer som liksom, jag tyckte också blev, det blev väldigt enkelt för att liksom, de andra parerna kände att ni var bra och de var inte bra. Ni hade kommit långt och de inte hade kommit långt. Det var mer intrig, liksom makigt, man ska säga. Tycker du att det påverkar? Det påverkade ju också er stämning med varandra. Den var ganska präktig innan. Nu var den ganska fnissig och pussig och sådär. Hur kände du liksom det här, både det här med sex och hångel och sådär? Tyckte du att det kändes naturligt efter ett tag och ja, göra sånt framför kameran?
Ja, nej. Det är klart att det känns lite annorlunda framför kameran. Men vi hade det blev så naturligt för oss i det verkliga som hände när kameran inte var på. Så att då att spela in en liten pussekvens var inte ingenting som så här kändes konstigt.
Mm.
Eller lite konstigt, men inte jättekonstigt om jag säger det.
Men vad skulle du vilja rekommendera folk som nu ändå känner så här att de är lite nyfikna på att söka? Vad skulle du säga till dem? Vad skulle du att tänka på liksom?
Kom ihåg att vara er själva genom hela processen. Och ställ frågor om allting till produktionen. Var tydliga och ställ frågor till produktionen.
Härligt. Men du, vad har du för planer framåt nu då?
Nu ska jag plugga klart. Jag har 2 terminer kvar på min utbildning. Och i sommar så ska vi försöka resa lite med vår bil, regnbågen som vi kallar den.
Ja, okej. Okay. Men du, Sofia, jag tycker det var jättekul att få prata med dig och få lite knäpp på näsan och vidgat perspektiv samtidigt.
Jag måste bara få ställa en sista fråga.
Ja, jättekul att vara med.
Sofia, får jag ställa en sista fråga? Vem valde bröllopsklänningen?
Det gjorde jag.
Ja.
Ja, den var superfin.
Ja, den var faktiskt jättefin.
Tack.
Ja, okej. Okay. Vi är bara avundsjuka. Vad kul att du var med. Lycka till med Volvo, villa och bebis.
Tack.
Och Vovo. Ja. Ha det så bra. Hälsa
hej,
Anton.
Hej,
hej då. Hej.
Det har ju varit en helt fantastisk upplevelse. Jag är så himla nöjd och glad och tacksam över allt. Jag hade inte velat göra någonting annorlunda.
Sofia, vill du fortsätta vara gift med Anton?
Ja, självklart.
Wow, vad kul det här var.
Ja, men jag smsade ju dig igår när jag igen hade kollat på sista avsnittet. När Anton och Sofia säger då att vi har bestämt att vi vill fortsätta gifta varandra. Då hade de redan smygit upp till varandra på hotellet. Så det fanns ju liksom ingen sån spänning. De var så jävla klara med varandra. Men jag bara kände när de tittade på varandra att så här, fan vad fint det är. Kärleken kan liksom vara sprungen ur lite vad som helst. Även så här, en tv-serie. Jag tyckte, de gör mig uppriktigt glad.
Framförallt tycker jag att deras liksom resa blev så kul från att de gick från ganska... Alltså det kan väl ingen förneka att det var jävligt tyst på den här bröllopsmiddagen. Och ganska stift liksom. Det kändes som att de hade minst att prata om. Man kände så här, herregud, ska det här gå? För de hade på pappret sett så jävla bra ut. Men kommer du ihåg det där paret som bodde i Årsta året innan?
Just det.
Eller 2 år innan var det väl. De var ju också extremt lika på pappret. Sen första dejten var ju skit awkward. Men sen blev ju det paret. Och jag tycker att det verkar vara liksom en tydlighet. Om man nu kan börja dra några slutsatser från det här.
first expression doesn't last.
Nej, ja, verkligen inte.
Det är intressant alltså. Att det är så här att, men vet du, så där har jag alltid känt i dem jag har blivit riktigt kär i. Att första gången jag sett mig känt så här, men vad är det för tönt som står där borta?
Ja men gud, första gången Joel kom upp till mig i kritblek och liksom i rutig kavaj. Och han såg inte alls ut på, som på sin profilbild.
I never do.
Var så här, vem är det där? Vad är det där för litet spöke? Men sen var det han ändå.
Men jag tror att det handlar om den känslan att man blir attraherad av någonting och det gör en sårbar.
Ja.
Så då blir man så här, oh, men gud, man ska ändå in där och kleta. Aha, varför, vem ska han då prata med? Fula glasögon. Vem ska han då prata? Så jag tror bara att det handlar om kemi och när man känner den och att det skulle kunna betyda någonting, då blir man rädd.
Ja, exakt. Jo, men för man vill ju, jag vet också att vi var så här i Rom och jag bara gick bakom honom och bara så här, nej, så där ser liksom inte min kille ut. Alltså han är en sån supertönt. Alltså att man hela tiden så här
ska hitta fel.
Ja, alltså som Susanna liksom söker felen, men jag uttalar dem inte till honom, men jag var liksom väldigt säker i mig själv på dem.
Men jag tycker det är så spännande. Någon dag måste vi ta upp det där med en terapeut. Att man säger, men gud vilken tönt, kolla de där brallorna. Nej, men alltså, jag kommer aldrig kunna...
Går man själv runt och tror att man är?
Ja, jag vet. Det är väldigt lustigt. Alltså. Jag kommer ihåg första gången så var jag med någon kompis på Rish. Och så kom Mattias dit. Så hade han så här, men lite herrskor. Eller så här, nu tycker jag de är skitsnygga. Du vet så här, italienska ja. Nappaskor typ. Jag bara så här, okej, jag hoppas ingen tittar ner,
Nej, men Joel var ju så här, förlåt, 28 år i grund i tassel loafers. Jag bara, men vad är det här? Ska jag behöva gå och skämmas?
Klipp till vad jag själv hade med när Mattias kom på första dejten. Shorts som var 3 centimeter höga, en liten t-shirt som typ passade en 12-åring och korkskruvar Alalias lille syster som jag hade lockat oss för sen, så jag tänkte imorgon kommer det se bättre ut, men det hände aldrig.
Jag vet också att jag öppnade dörren i morgonrock och sov tafs osminkad.
Jaha.
Så känns säkert jag.
Herrens vägar är outgrundliga. Ja. Jag tycker bara att det var, ja, det gjorde, de gjorde mig glad.
De gjorde mig glad.
De gjorde mig glad. Ja. Jag vill inte bo på 23 kvadrat.
Men nu kan jag nästan inte hålla mig längre. För nu ska vi nämligen prata med Johan Skantz. Johan Jätten Skantz, som han heter på Instagram.
Jaha, oj då.
Oj då.
Jag hoppas att hon söker någon som är lite busig. Som gillar att sprida glädje i vardagen. Som gillar att hålla igång och hitta på att åka iväg till en höghöjdsbana eller ge sig ut och kasta lite discgolf om man nu tycker det är kul. Ja, små äventyr i vardagen. Det är kul.
Hallå Johan, hur är läget?
Det är bara bra, hur är det själv?
Jo men det är mycket bra. Jag sitter här i min säng faktiskt, med, där vi alltid poddar ifrån, med min kollega Ann Söderlund.
Ja, härligt.
Men du, hur mår du? Det är många som undrar.
Ja, det var lite överväldigande kan man säga med all respons och sådär. Så, men jag mår väldigt bra och det har varit väldigt mycket positiva människor som har tagit av sig. Så, där, så det värmer mig jättemycket. Jag är mig väldigt glad.
Men du, vad fick dig liksom att söka?
Ja, det var ju delvis Andreas och Linda då, som var med i programmet, som sa att det här skulle passa dig väldigt bra.
Ja.
Och jag tänkte, ja, fan, det var det värsta som kan hända, så jag sökte ju då. Och sen när det började bli lite mer allvar att ja, jag kommer nog faktiskt vara med i det här, så fick jag ta ställning igen och tänka, är det här någonting jag verkligen vill göra, och sätta mig in i vad det faktiskt gick ut på mer. Jag hade ju sett lite grann innan, men inte direkt så jag var insatt i bara, ja, hur det gick till allting.
Men vad var det liksom bästa, ska du säga, i efterhand nu med facit i hand att vara med?
Ja, jag har gjort en väldig självutveckling inom det här. Alltså både sett att diskutera och tagit in mig allting. Och se andra perspektiv och sådär, så jag har utvecklats väldigt mycket genom det här, och det är ju värt väldigt mycket för mig.
Vad tyckte du om, så här med facit i hand, vad tyckte du om terapeuternas matchning?
Jag förstår deras matchning. Sen vet jag inte riktigt vad det berodde på att det blev fel liksom så. Men, i grunden så var det väl ingen dum matchning. Men Sen vet jag inte, det är väl svårt att få alla rätt liksom, lite som de har sagt också, att det handlar ju om en rätt inställning in i det här och att man jobbar för att det ska bli någonting av det. Så de såg väl den grundläggande delen, att den funkar, och sen satsar de på det här liksom.
Precis. Men jag blir ändå så här förvånad, för att ni hade ju den uppenbart roligaste bröllopsmiddagen och det kändes väldigt puttrigt, ni var fysiska, ni kysstes mycket, men vad var det som hände sen liksom?
Ja, precis, det var ju väldigt explosivt i början och vi fann varandra direkt där, det gick in i en liten bubbla, så det var ju jättehärligt så där. Men sen, jag vet inte.
Och hur var bröllopsnatten, vad hände dagen efter? Det kändes så himla så här. Liksom.
Ja, men bröllopsnatten var bra. Det kändes liksom lugnt och tryggt, eller vad man ska säga. Det kändes inget konstigt. Och sen morgondagen, då packade vi om och skulle röra oss hemåt och sådär.
Åkte man hem till var och en då, eller åkte man tillsammans till samma boende?
Tillsammans till, vi åkte till henne då.
Just det.
Ja. Och ja, men där, så länge var det bra liksom, och att vi ändå hade en bra feeling med varandra.
Men vad var det som gick snett liksom? När började du känna så här, oj, varför känns det så märkligt liksom?
Ja, det var ju lite initiellt med, jag gav henne en morgongåva där, ett silverhalsband under, ja, när vi vaknade på morgonen där.
Just det.
Och det, ja, det sa hon väl ganska direkt, att hon gillar ju guldsmycken, så att det hamnade i handskfacket och sen där var det.
Det var inte tillräckligt dyrbart?
Det tror jag nog att det var. Jag tror inte det handlade om det. Så som hon sa i alla fall, så var det att det var inte guld. Så det, ja, hon ville inte ha på sig något annat än guld. Och då kände jag väl redan där att okej, okay, då kanske det blir lite tungjobbat här. Men vi får se.
Men var det någon speciell symbol på det där halsbandet? Var det någonting?
Nej, absolut inte. Det var men lite annorlunda länka liksom, bara att det var. Men jag tyckte det var jättefint och sådär. Hon sa att hon tyckte det var fint, bara att det inte passade med silver då.
Okej.
Okay. Ja.
Okay.
Sen kom jag hem till henne där och då blev det den där krocken med hur man får skämta och inte. Som det egentligen handlade om mellan oss då.
Men och det är väl inte så konstigt kan man tänka sig. Ni har aldrig träffat varandra, ni kommer från olika världar. Och det första som sker är ett missförstånd som sen blir liksom bombastiskt. Och vem, vad liksom, vad hamnar ni båda här? För ibland kan jag uppleva, och det kan jag uppleva i egen relation också, att ibland bråkar man mer om principen än faktiskt vad det var som gick fel.
Ja. Ja, men så kändes det absolut. För mig handlade det aldrig om någon slags, alltså jag skämtade inte om det för att det var någon könsrollfråga överhuvudtaget, utan jag hade ju dragit samma skämt om det var en snubbe som stod framför mig till exempel. Det handlade inte alls om det, men hon tog det lite då, så då blev det ju en sakfråga i det, vilket jag inte alls var med på. Då blev det ju väldigt ställd i stunden och visste inte vad jag skulle ta mig till, så därför blev det ju väldigt dumt och ett konstigt försvarstagande liksom, att så, ja, det blev väldigt fel helt enkelt. Men långt från det jag hade tänkt att det skulle ta vägen.
Men kände du att efter första liksom kemin då, som man ändå såg att ni hade, att kanske Susanna tyckte så här, men hur kunde de para ihop mig med liksom en grävare, att det var lite under her league? Alltså jag menar inte så, men du förstår känslan.
Ja, jag förstår vad du menar. Och jag menar, hon sökte ju sån en skogshuggartyp, och jag vet inte vad hennes bild av en skogshuggartyp är.
Nej.
Men jag fick väl absolut känslan av att hon inte kände, att hon fick känslan av att det kanske inte var rätt, att hon inte fick de känslorna som hon behövde ha direkt i början. Om man säger så. Jag tycker inte att de har vinklat någonting eller liksom att så, utan det mesta som, det som visades hände liksom, och sen kan man ju ångra vissa delar som man har sagt och gjort och så vidare, men överlag så tycker jag de har gjort en ganska verklighetsenlig bild av vilka vi är.
Men jag måste ändå säga, jag tycker du hade ett stoiskt lugn i många situationer. Kände du dig aldrig liksom tilltuffsad och lite förnärvad över att du faktiskt framställdes då lite som en lurk ibland av henne?
Ja, jo, det är klart att det tog ju hårt och det var jättetråkigt att det blev så. Och ingen vill ju höra att man är det ena och det andra. Så. Men jag menar, jag tog till mig mycket av det vigselförrättaren sa att snälltolka. Och ja, att man då ska vara... Ja, jag försökte ändå se att det var en pressad situation, att hon kanske... Ja, hamnade i något stressat läge så det blev jättejobbigt för henne, och att de då tog ut det så att det skulle släppa liksom, att jag jobbar mig igenom det så att säga.
Det finns ju såklart alltid att man har en idé om sig själv innan. Alltså så har ditt perspektiv på dig själv förändrats någonting efter serien, och liksom, tror du att Susannas perspektiv på sig själv har ändrats efter serien?
Jag vet inte. Mitt perspektiv på mig själv har inte ändrat så mycket. Det gjorde nog där lite under tiden eftersom man blev ifrågasatt så mycket. Men alltså jag vet ju verkligen vem jag är och vad jag står för. Så att, där har jag inga problem med att veta. Alltså jag har en klar bild om vem jag är. Och sen om hon har fått någon förändring i sitt sätt att se på sig själv, det vet inte jag. Men ja...
Men vad hände där i skogen egentligen? Kan vi få en recap från dig, Johan?
All right. Ja, vi kom ju ut där och skulle agera att vara vilsna då i skogen. Och då sa guiden åt oss att håll rikten däråt, så pekade han åt ett håll. Och ja, då satte vi oss in och försökte hitta en riktlinje där, och då började jag såklart kolla med solen och grejer, vart den ligger och så, eftersom vi ska inte gå så lång stund och så. Så kommer den inte flytta sig väldigt mycket. Sen hade vi lite oenade syn på vilket håll vi gick och sådär.
Du är väldigt diplomatisk här nu. Du är väldigt diplomatisk. Vad kände du? För alla vi andra...
Jag är en väldigt diplomatisk person.
Jo, men du måste ju någon gång tända till. Eller du kanske inte gör det.
Det är väldigt sällan. Det ska jag säga. Jag är en väldigt stryktålig och lugn person. Så det eldar sällan till inom mig, det kan jag säga. Och jag menar, ja, jag var inte helt hundra på att jag hade rätt, även om jag var hyfsat övertygad. Så att, men då spelar det ingen roll, alltså, om hon då är så driven i att få rätt i den saken, då kan vi ju absolut gå den vägen.
Men i Susannas eftersnack, efter ni hade kommit fram och förstått att ni hade gått så fel, så var hon ändå besviken på dig för att du inte hade ledigt med. Kan du hålla med henne i det eller liksom?
Ja, alltså det var ju lite svårt att bli rätt där, för jag talade ändå för att vi skulle gå ner åt vänster 2 gånger, om jag minns rätt. Men hon stod ju ändå på sig att, ja, men fast om solen är där till exempel, så är det ju det. Ja, absolut, då går vi ditåt. Så. Hade det varit en mer, alltså på riktigt, livssituation, då hade jag nog stått på mig betydligt mer, eftersom om det verkligen handlar om liv och död. Men i den stunden kändes det bara onödigt att ta en, ja, att det skulle bli ett bråk eller liknande över en sån sak som inte var så.
Men vad hände när ni åkte därifrån då? Vad är det vi inte har fått sett på kamera liksom?
Ja, alltså det är ju i princip det som syns på kameran som hände. Det var en lång diskussion där i bilen om både det ena och det andra som, ja, de fick med i alla fall en del av det i programmet då, så att säga.
Just det.
När kände du så här, det här kommer inte bli någonting?
Ja, alltså den känslan hade jag väl sista veckan där initiellt, men framåt slutet sen när jag diskuterade med mina vänner där, Andreas och Linda och så där, och fick bolla lite med dem, då kunde jag få ett annat perspektiv på det. Och sen var det ju efter beslutet egentligen som jag kände att ja, men då är det verkligen ingen, då kommer det inte bli någonting, då var det ju klart där liksom.
Ja, men och hur kändes det? För du sa ju ändå ja och hon sa nej.
Ja, precis. För jag tänkte att jag var fan, det kanske är mycket med det här med pressen med kameror och jag vill ändå, jag har ändå gått in i det här för att alltså vara helhjärtat, satsa på det här. Och att ja, man går in för det och försöker allt man kan. Och då tänkte jag att ja, men då kanske det är värt att fortsätta prova utöver, även om vi är väldigt olika på vissa saker. Så tyckte jag ändå att det kunde vara värt kanske att se hur det skulle vara utöver efter kamerorna. Liksom, ingen av oss är väl van att ha en kamera i ansiktet och sådär sen tidigare, så att det blir en viss press och sådär. Så jag tänkte att det kanske skulle kunna gå att bygga på någonting då, om båda kanske slappnar av lite mer och kan hitta varandra.
Men och hur kändes det direkt efter då när hon hade sagt nej?
Ja, det var ju jobbigt eftersom hon inte tänkte så som jag gjorde. Och jag hade ändå kunnat se att hon såg det på det där viset. Speciellt eftersom att jag ringde henne, om det var dagen innan eller någon dag innan där, och förklarade situationen så som jag, vad jag hade kommit fram till liksom med mina vänner. Och jag trodde att hon skulle ändå kunna se det som en utveckling för oss och att ta det vidare därifrån.
Men, och hur känns det nu då? Liksom? För att det har ju hänt lite grejer som jag förstår på sociala medier etc.
Ja, jo, men det känns väldigt bra nu. Det har varit så jättemycket positiva människor som har hört av sig sådär. Som,
alltså programmet för dig måste ju varit som en gigantisk kontaktannons eller Tinder-profil.
Ja, mer kontaktannons. Ja, precis. Ja, det var ju absolut inte därför jag var med i det, men det har ju blivit det nu efteråt. Och jag hade väl inte räknat med den magnituden som det blev heller.
Hur många propåer har du fått nu då?
Ja, det, en liten bit över 100 stycken i alla fall. Helt otroligt.
Wow. Har du varit på någon dejt än?
Jag har faktiskt varit på en dejt än. Mm-hmm. Så länge. Så får vi se.
Spännande, spännande. Bor hon lokalt eller är det en annan utomsocknes donna?
Utomsocknes i närheten men inte i samma stad.
Hon förstår. Men vad har du för känsla liksom runt, för jag upplever jätteofta, och det, vi pratade om i podden som jag vet att du har hört, att tjejer verkar vara ganska liksom rädda för sårbarhet, men, eller liksom har rört ihop begreppen sårad och sårbarhet under tiden killarna står faktiskt där med hjärtat i handen många gånger har jag upplevt. Varför känner man rädsla för tjejer, eller gör du det?
Nej, jag känner absolut inte rädsla för tjejer. Jag gjorde det när jag var yngre. Då var det livsfarligt, och det grundar sig i det jag pratade lite om i hela programmet där, att jag var ganska illa mobbad av en tjej i grundskolan. Men jag menar, nu har jag inga problem alls. Jag är inte rädd för tjejer på något vis, utan sen kan det vara liksom, den här initiala kontakten kan vara lite skrämmande fortfarande som sitter kvar, men det har jag jobbat med i så många år nu, så att nu känns det inte som ett lika stort problem längre.
Mm. Nej, för jag tycker att det var väldigt tydligt rent strukturellt att tjejerna var så här, de ville inte, alltså, de var väldigt tydliga med hur mannen skulle vara, och sen när mannen var som de ville, då var inte det heller bra. Så att, ni hade liksom ett tufft ni hade en tufft utgångsläge alla tre karlarna, tycker jag.
Ja, det blir svårt att göra det som sagt. Alltså, jag menar, jag försöker anpassa mig ganska mycket efter den person jag är med och sådär. Men sen ska man ju inte anpassa så att man inte blir sig själv längre.
Nej,
precis. Och jag menar, det försökte jag verkligen att inte göra. Och jag är ganska, som sagt, stryktålig och sådär. Så det gör mig inte så mycket om man är på mig ganska mycket heller. Det är bara att jag tar till mig det. Och sen försöker jag se varför det blir som kritik och
Men kan du känna att du liksom var lite för mjäkig vid några tillfällen? För ibland kände jag lite så här, men kom igen nu, stå upp för dig själv, mannen.
Ja, alltså, nej, jag vet nog inte hur jag liksom hanterade det så. Jag tror inte det hade blivit bättre om jag hade agerat ut heller. Och sen, ja, kanske att det hade varit bra att stå på sig i vissa lägen, men jag tror inte det hade hjälpt i långa loppet. Och nu var det ju så dumt att jag stod på mig om helt fel sak istället för att det blev en så pressad situation. Vilket blev dumt, och det ångrar jag idag. Men alltså, det hände, så det var det.
Men, och nu har jag fått en lyssnarfråga också. Hur känns det när Susanna säger att hon har ångrat sin medverkan?
Ja, det tycker jag är väldigt synd. Det är en, alltså, väldigt speciell grej vi var med om båda två tillsammans. Och vi kunde ändå prata om väldigt djupa saker och komma till, ja, men, bra diskussioner och sådär. Även om vi inte tyckte lika om allting, men det är fine, man får tycka olika. Det är helt okej. Så kunde vi ändå prata om allting och gå igenom det utan att bli ovänner på något sätt. Så jag menar, jag förstår väl, hon har ju fått en väldigt massa kritik och ganska extrem kritik, vad jag har hört.
Mm.
Jag har inte sett någon själv, men, och det är ju ingen som ska behöva uthärda. Alltså vad som helst, absolut att man kan få stå till svars för hur man beter sig, men det behöver inte gå till överstyr liksom.
Nej, det förstår jag verkligen. Men vad har du för planer framåt nu då, Johan?
Ja, sakta men säkert skulle jag väl säga. Jag har absolut inte bråttom till någonting, och jag vill ju hitta den jag ska spendera livet med. Så jag tar det sakta men säkert och har ingen brådska in i någonting, utan ja.
Nu får ju jag bara feeling och känner såhär, du är ju ändå en väldigt så här lugn och trygg kille. Du måste ju ha ändå en tjej med lite drag i. Så att det måste ju...
Ja.
Ja,
det är absolut. Någon som är, ja, i alla fall lite fin på näsan och sådär, som kan stå på sig så. Och gärna ha lite fart i sig. Det tror jag faktiskt att jag skulle må bra av. För någon som bara är lugn, det tror jag inte passar mig alls, som jag egentligen. Jag tror det är bra att vara olika ibland också.
Fast du är ju liksom ändå en joker, för att man såg ju ändå att du har en förkärlek för maskerad, och det var inga problem att kliva in i karaktär. Och...
Ja.
Nej, du gick in i karaktär.
Jag kan chockera ibland, höll jag på att säga.
Jag måste ändå säga att det mest humoristiska under hela säsongen, eller jag kan inte bestämma mig för om det är liksom för grabbigt eller om det är för roligt, det är när Susanna störde sig på ett av dina sexistiska skämt då, och så började liksom sociala medier startades stödgrupper för dig genast. Backa grävis.
Ja, jag har hört den. Det är, jag garvade också när jag såg, alltså det var ju så här, ja, vad ska man säga, det är ju skitkul att de gör så, och att vi uppskattar det till viss del också. Det är bara att det kan se väldigt dumt ut om man backar med fel saker, så att säga.
Precis.
Det är ju jättekul hashtag som de hittar på.
Om du vill bli rik så råder jag dig att trycka upp en t-shirt, backa grävis, den skulle jag köpa.
Ja, jag kanske ska börja lansera den då.
Ja, eller hur. Men du, vad var jag skulle säga, har du kontakt med någon av de andra deltagarna, eller har du och Susanna fortfarande kontakt?
Jag och Susanna har ingen kontakt längre, och jag har kontakt lite grann med Anton och Sofia, och haft kontakt med Lars lite till och från och sådär. Men det är inte jätteöverhängande och sådär. Det har varit ganska mycket nu, ja, både i mitt liv överlag och sen med programmet och sådär, och all media efteråt och så. Så att vi får se. Det kanske blir att vi, ja, hörs av då och då och liksom pratar om det så.
Då måste ni bjuda in mig, Johan. Glöm inte det.
Nej.
Tusen tack, Johan, för att du var med oss. Vi hoppas att du håller oss uppdaterad på vad som händer i framtiden, annars kommer vi göra ett litet stickprov framöver.
Absolut, det låter jättebra.
Ja, lycka till.
Ja, så
hej,
hej.
Ha det bra.
Hej.
Hej då.
Vad händer med dig nu, Johan?
Ja, det var jobbigt. Så. Jag hade inte riktigt förväntat mig det. Men jag förstår var du kommer ifrån i det.
Hade ditt svar varit något annat?
Ja. Det hade det.
Jag vill veta vem det är som är den ofelbara mannen som ändå är en skogshuggare som inte säger fel. Alltså jag vill hitta den profilen.
Men jag tycker ofta
det där rädde skogshuggaren.
Ja, men jag tycker så det där märker väl du också när man sitter på en middag och så blir det lite så vill killarna glänsa lite. Och då snabbt så säger de något litet plumpt eller sexistiskt för att det är det de har sett att deras farsor har gjort.
Ja.
Jag tror faktiskt att det kan handla liksom, att det kan vara en ganska enkel förklaring.
Ja.
Att de inte tänker till ens vad de säger, utan de tänker så här, jaha, jag drar till med någon reptilhjärna. Okej, reptilhjärna är replik. Och så bara faller det platt. Och jag hade en kompis som berättade för mig att hennes svärfar alltid satt och drog sexistiska liksom blondinskämt. Hon satt där och lyssnade och tänkte så här, vad fan, ska han dra det här tråkiga blondinskämtet igen? Jag får Sputnik. Då kände hon så här, nu hade hon modet stärkt av miljontals kvinnor under de här månaderna. Så sa hon så här, vet du, jag orkar inte ha ett sexistiskt blondinskämt av dig till. Det har inte kommit något mer skämt. Han blev ordentligt tilltuffsad. Och jag känner det att det är så här, ja, man kör väl på gammal vana. Det här är inget försvar och jag tycker att det är bra att man säger ifrån. Men det har blivit... där faktiskt kan jag ändå säga att jag skulle tycka synd om det både var en tjej och en kille. Du kan ju också vara plump.
Gud, ja.
Sputnik vad du kan prata.
Gud, ja. Nej, men det enda jag säger är att situationen, ja. Man har precis gift sig, man kommer hem till ett torp, man är lite osäker på varandra, man känner inte varandra. Det första som slinker ur, för man är osäker, det är gamla säkra kort som man kanske har med sig från liksom, barnsben. Då.
Ja.
Ja, och det landar fel. Men där måste man ju som motpartner vara liksom, lätt förlåtande för att man känner ju inte varandra. Sen är det ett osoft skämt, men där kan du ju stanna. Det där var inte speciellt nice. Låt oss gå vidare. Och så inte så mycket mer med det. Sen, men här har ju de då valt att cementera sin tjurighet på olika sätt i den här frågan. Nej, jag tycker inte förändra mig. Jag vill kalla min kärring för kärring. Nej, jag tycker inte förändra mig. Han är man, ett gärna mansvin. Ja, och sen så, där går det fel. Direkt. Utan det lilla jävla ordet. Och det är ju trist liksom. Människor är ju tyvärr bara människor. Annars hade det varit mycket enklare om vi var all egoritm, så att säga.
Verkligen mycket enklare. Och man kan ju också tänka lite så här, ja, många människor sitter ensamma. Det kanske finns en anledning att man kanske får så här, tagga ner lite.
Lite så. Tack för att ni har lyssnat på två utav våra fantastiska lille lördags special gift vid första ögonkastet. Vad hände sen? Intervjuer! Nu ska ni lyssna på... Alltså det andra avsnittet den här veckan, det vill säga Lille lördag, för där har vi nämligen extra intervjun med Lars också.
Smasgit!